så är vi hjärtligt välkomna till Offsides podcast. Känner att jag bara har energi idag, Johan?
Ja, den lät låg.
Ja, nej, idag får vi kämpa, båda två. Du har få timmar sömn.
Vänta.
Där hostar du också.
Vi tar om där.
Ja, absolut. Då säger vi hjärtligt välkomna till Offsides podcast. Vi är riktigt laddade idag, Johan.
Ja, det är vi. Jag är laddad på vad du har att säga om serieledarna i Herrallsvenskan. Jag hade en bebis vars skrik hindrade mig ifrån att se Emir Kujovic två mål och faktiskt en enda spark av matchen. Men du såg.
En annan såg detta och väldigt trevlig första halvlek där man väl såg så som det kan vara ganska ofta när man byter tränare. Lite nya initiativ, lite nya idéer kanske från HIF. De hade ett par riktigt fina anfall. Djurgården hade också en del anfall med kanonräddningar från Lindegard. Men det som jag väl hajade till på också då i första halvlek, det var att Olof Lund som var så kallade flygande reportern mellan båsen för Seymour. Han rapporterade upp till Lasse Holmqvist och Anders Andersson att Mellberg, vilket man också såg ibland då när det var lite mer utzoomat läge på kameran, att han var väldigt aktiv i sin tränarzon.
Ja.
Upp och han gestikulerade och enligt Olof Lund då så var han också liksom hela tiden i olika duster med då fjärdedomaren, och fjärdedomaren fick hela tiden påminna honom om att inte gå utanför den här markerade zonen. Och det var liksom lite tjabbel mellan Mellberg och assisterande tränaren i HIF också och sådär, att kändes som att de inte riktigt hade jobbat ihop sig.
Han tappade rösten, sa han.
Ja,
han redan efter en halvlek.
Han kunde inte ens.
Han var hes i mixade zonen efteråt.
Ja, men så tänkte jag på det, att det finns ju olika typer av sätt att vara tränare på under själva matcherna. Det finns ju tränaren som sitter ner nästan i 90 minuter. Kanske går upp när det riktigt behövs. Mm. För att man ska göra någon instruktion eller skrika ut en hårtork eller vad det nu må vara. Men Mellberg då, det här
Lars Lagerbäck kanske. Ja, han skriker inte hårtorkar heller.
Nej, precis. Men Mellberg då, som har den här konstanta inlevelsen i vad som pågår och hela tiden vill skicka ut signaler, små direktiv till ytterbacken. Så upp 2 meter, backa 2 meter, markera den hela tiden. Jag vet inte, Johan, men vad hade du själv om du hade varit fotbollsspelare och du hade varit då ytterbacken som ligger närmast Mellberg? Hade du tyckt att det hade varit någonting som hade gjort dig bättre? Tror du det? Eller hade du gjort dig sämre?
Jag tänkte faktiskt på det när jag började rapportera om fotboll och var kanske 17 år och cyklade runt mellan arenorna i Motala. Arenor var det väl inte riktigt, men olika vallar.
Vallarna.
Jag placerade mig alltid mellan tränarbänkarna. Det var ju ofta bara ett räcke, liksom. Division 3-nivå kanske, division 4. Det kanske fanns en pressplats, men det var mycket roligare att stå där, för då kunde man ju höra vad de sa. Och man kunde kanske snappa upp något och använda i sitt referat sen och så. Men då tänkte jag alltid på det, att, och det kanske är ett fenomen mer för lägre nivåer, jag vet inte. Men att den spelare som var närmast tränaren, precis som du säger, om det var då liksom höger yttern, den eller backen. Den fick ju så oerhört mycket mer skrik på sig än resten av spelarna. Och det kändes som om tränarna övervärderade den positionens vikt jämfört med, de hade inte så bra koll kanske vad som hände på andra sidan.
Nej.
Men det var liksom i 90 minuter så här, Kalle, Kalle, lite mer Kalle, så jag Kalle, mer så, och så går du upp 2 steg Kalle, Kalle, Kalle. Jag tänkte, stackars Kalle. Jag hade ju inte orkat med en sån tränare länge. Jag tänker att risken är att Kalle själv slutar tänka och bara vill plisa sin tränare eller ruttna på honom. Nu tror jag ju, de är ju skickligare på Mellbergs nivå. Men det kanske finns, det är ju dokumenterat att de har ju inte bästa positionen. De har ju ett grodperspektiv då och har ingen överblick och så. En del har ju experimenterat med att en av tränarna kanske ser första halvlek uppe på läktaren.
Som Henrik Rydström gör i Sirius.
Ja, det är så.
Och han fördelar det. Så att Rydström går ofta upp.
Är det så att Petter Hansson har klivit in där?
Han har klivit in som en defensive coach.
Ja, jag tyckte jag log lite där. För det där hör man ju ofta när ett lag är lite illa ute. Och så tas det in en till. En slags resurs, brukar man ju säga. Petter Hanssons uppgift då, kanske hålla ett mer öga på defensiven. Men det som alltid sägs då är ju att det finns ingen panik i detta. Och den som går in tonar alltid ner sin roll.
Ja, just
det. Men alla fattar ju att det finns lite panik. Ja, det är klart det är att det gör. Ja. Men det är alltid så. Petter Hansson tonar ner sin roll. Ja. Ja, det är mer att jag ska, som man undrar, ja, varför behövs det då?
Ja.
Ja, precis, de har gjort så. Och den som står där har inte bästa överblicken. Och då tänker jag att de kanske lätt övervärderar spelarna som är närmast. Ja. För det är de kan skrika till. Liksom. Ja. Men för att svara på din fråga, jag hade rätt snabbt tröttnat på en sån tränare, tror jag.
Ja, för jag vet inte om jag är bara helt naiv här, men jag kan inte få ihop matematiken eller logiken i, för att är man den typen av tränare som Mellberg är, där man hela tiden lever sig in i varje situation, hela tiden försöker få ut direktiv, det måste ju vara i princip omöjligt att i halvtidspausen, när man kliver in och man har kanske 10 minuter på sig, att försöka analysera. Först ska man hinna analysera för sig själv och komma fram till, okej, 2 eller 3 saker kan jag trycka på. De här sakerna vill jag förändra. Det ska jag få ut med en tydlig pedagogik. Att man ska få ut det. Man har 10 minuter på sig.
Du menar, du pratar om pausen nu?
Ja, ja. Och det är rätt stökigt där i någon plan. Vissa får behandling och någon måste gå och skita, någon måste gå och pissa. Och det är liksom rätt stökigt i ett sånt omklädningsrum. Och vissa kanske håller på, 2 mittbackar håller på och småbråkar eller försöker prata ihop sig på vissa sätt. Så det är rätt stökigt. Så har man 10 minuter, väldigt begränsad tid på sig. Att, och det är där man har chansen. Men har man i 45 minuter hållit på där och levt sig in i det, man kan ju omöjligen vara så analytisk som den som sitter och tittar, som är lugn som Lasse Lagerbäck-typen. Jag kan inte få ihop det. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Det viktiga tänker jag är väl att man som tränare är trogen sig själv. Om Lasse Lagerbäck hade blivit som Mellberg så känns det som att han skulle gått in i en roll som han inte är. Och detsamma om Mellberg bara skulle suttit och tagit piano.
Det är ju viktigt att man inte spelar ett spel. Men jag menar just den här saken, att man ska kunna få ut någonting av de första 45 minuterna. Och att man som tränare ska kunna påverka spelarna taktiskt i den här korta pausen. Då, det är helt omöjligt för Mellberg. Han lever ju in sig så himla mycket. Jag vet, alltså, jag får inte ihop det.
Jag träffade...
Det finns ju tränare som är extremt framgångsrika som är som Mellberg. Så att någonstans så lyckas de väl ändå få ut budskap.
Men de har väl små triggers för hur de kanske ska ändra underspel, alltså när det inte är paus, för att nu går vi över till att spela på det här sättet. Jag träffade en tränare för några veckor sedan som talade om all taktisk utveckling som har skett, och han menar att det moderna framtidens fotboll är att kunna vara taktiskt flexibel under match. Och jag tror han tog Potter som exempel i Östersund, att de ofta kunde byta liksom mitt, alltså inte bara anpassa från match till match, utan under spel kunna bli en annan formation eller ett angreppssätt. Och då hade de små triggers, liksom att tecken liksom, eller att, ja, säg så här så förstår hela laget att nu går vi över till det här. Väldigt samtrimmat då, medan andra var kvar lite i det gamla, att till den här matchen spelar vi på det här sättet, sen kanske spelar på ett annat sätt till nästa. Mm. Så. Jag tänker också att man kan ju ha en liten fördel, det talas ju ibland huruvida man är en bra matchcoach eller inte. Och där kanske man som publik, åskådare eller styrelse lätt fattar tycke lite för en sån som Mellberg, som man ser då rent fysiskt där, väldigt aktiv, det händer grejer, han är engagerad. Kanske lite tuffare när det börjar gå emot en sån som Pelle Olsson. För då är det lätt kanske att en lite osäker styrelseledamot tänker att det ser inte ens ut som att han är riktigt engagerad, Pelle. Fast han har ju bara alltid varit så. Och alltså resultaten styr. Om det går bra för Pelle Olsson så är han bara, vad kallar han är, Pelle. Och det stora är väl fortfarande att det man förändrar mest med är byten. Egentligen mer än att man skriker ut enstaka direktiv till en vänsterback kanske. Men det var roligt att se Mellberg sådär. Jag hade inte riktigt koll. Följde ju inte BP så noga när de var först i ettan och sen i superettan. Vinnarskallen är ju dokumenterad. Men att han var så engagerad, visste jag inte riktigt.
Nej, han gjorde verkligen sig ett rykte rätt snabbt. Att han är den typen av tränare, det hade inte jag koll på.
Ja, och rösten höll en halvlek. Han kommer få skrika mer i höst, så kan vi ju säga.
Ja.
Det här avsnittet av Sites podcast, det gör vi i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, som till exempel nysläppta Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor är ju oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet, men det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Och vad som bland annat utmärker Olka Express då, är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så om ni är sugna på en fotbollsresa till hösten och vill boka med en trygg aktör, då kan ni göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se. En gammal lirare från förr, spelar väl fortfarande för sig, men han känns som en gammal lirare från förr. Emanuel Adebayor firade 10-årsjubileum här förleden. Ja.
Var det 10-årsjubileum?
Där det var 10 år sedan då han stod för ett av de mer provokativa målfiranden som väl har setts i Premier League.
Mm.
Då vet du kanske vilket jag syftar på då. Han har lämnat Arsenal, gått till Manchester City, gör mål och då kutar över hela plan.
100-meterslöpning.
Ja, det är väl en 100-meterslöpning. Mm. Det får man nog säga att det glider på knäna då framför Arsenals supportrar som ett slags fuck you.
Mm.
Han har ju varit sagt lite olika grejer om det här genom åren, Adebayor, att någon gång bad han om ursäkt, men nu när det var 10 år sedan så var han inte sugen på att be om ursäkt. Då publicerade han en bild från det här firandet på sig själv då, för att liksom markera att mitt provokativa firande fyller 10 år.
Ja, vi ska återkomma till detta, Adebayor. Ja. Men på tal om målfirande så tänkte jag, vi nämnde ju Emil Kujovic som gjorde 2 strutar i år för Djurgården.
Mm.
När han gjorde sitt första mål, tror jag att det var, då springer han liksom bort till sina egna fans, alltså Djurgården-fansen, och gör den här. Marcus Berg lägger handen bakom örat.
Ja, gjorde han den?
Mm. Ja. Han är jätteglad, givetvis. Men vad tror du att den betyder?
Ja, den har väl slutat betyda någonting?
Ja, det är den är så... Man... Å ena sidan, jag tänker... första associationen jag har till det, det är att man... Okej, vad säger ni nu?
Ja, och då tänker jag egentligen att den ska ges till... Också lite provokativt mot kanske motståndarfans som har hånat eller liksom gått hårt på
det är ju rimligt att man springer till motståndarfansen och provocerar lite grann.
Nu hör jag er inte lika mycket.
Nej, precis. Men när Marcus Berg gör den så är det lite grann... Okej, ni har sagt att jag inte kan göra mål längre. Ni har sagt att jag är för dålig.
Men här petade jag in en boll från 1 meter.
Precis.
Vad sa ni nu?
Ja, precis. Och jag tänkte mycket på det när jag såg kul. Undrar varför, vad detta är som pågår i hans huvud just nu.
Mm.
Han är ju så glad givetvis.
Mm. Det har ju succé
i den inhopp. Euforin så blir man ju ibland, gör man ju säkert ibland saker som man inte riktigt har koll på. Man fattar inte varför. Men skulle man verkligen fråga honom, varför gjorde du så? Så hade han ju inte kunnat ge ett bra svar. Det bara blev så.
Jag har inte sett firandet då, men han springer mot hemma supportrar och lägger handen bakom örat då. Kan det vara, låt ännu mer?
Jag hör inte det.
Fast jag gissar att det ändå hördes
rätt
bra.
Absolut, det var ju jättevråligt.
Ja. Det är väl bara att ha gått över till en allmän målgest.
Ja, den är för luddig.
Att de har från början är det ju inte luddig.
Nej, nej, precis, för den har blivit luddig med åren.
Ja.
Ja. Nej, tillbaka till Adebayor.
Ja.
Hans målfirande.
Vi kanske har djurgårdare som kan svänga ut i Kaknäs.
Ja, det finns säkert en förklaring här.
Ja, det sägs ju att Kaknäs är så bra stämning där det här året, familjärt. Så man kan bara glida dit och fråga Kujovic kanske. Vad var tanken när du la handen bakom örat?
Mm.
Spännande om man har något helt annat.
Ja.
Vad skulle jag säga om Adebayor?
Du sa att det var 10 år sedan han gjorde det provocerande firandet.
Precis, och nu provocerar han igen då genom att på sin Instagram, tror jag, lägga ut en bild på sig själv från när han gjorde det här för 10 år sedan.
Mm.
Vilket ju då sticker i ögonen såklart att fortfarande så här 10 år så kan du inte hålla dig ifrån och reta upp oss Arsenal-supportrar främst då. Det kanske var en del andra som fann det osmakligt också. Men inte nog med det då, utan att när du väljer in lite kommentarer, arga kommentarer som tycker att han är disrespectful, då börjar han svara några av de som kommenterar.
Mm.
Och då vrider han ju upp temperaturen lite. Jag läser här från ett referat som skrevs på Sportbladet. En användare frågar, har du några fina minnen kvar från Arsenal? Varpå Adebayor svarar, jag har fortfarande en del av deras pengar kvar. Där ökar ju inte hans stapel, så att säga, i att ändå kunna ha en och annan person som gillar honom. Sen skriver en annan, din nuvarande klubb har färre följare än dig. Bra jobbat, legenden. Varpå Adebayor svarar, jag är 35 och kan ändå köpa hela din familj så att de jobbar för mig. Sen skriver han också...
Han är inte missnöjd att han har mycket pengar.
Nej, det är han inte. Och så skriver han också, jag kom inte till England för att bli legendar. Pengar, bilar, bankkonto. Det var därför jag kom till Europa. Mm. Jag har mer pengar på mitt konto än hela din familj. Jag älskar den här sporten. Ha, 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 ha. Skrev Adebayor när en annan supporter vädjade om respekt.
Mm. Mm.
Vad tänker du om detta?
ja... spelarna tänker. Å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan drygt, onödigt, barnsligt. Mm. Å andra sidan, ja, varför inte?
Alltså om pengakåtheten då, om man tar en del andra branscher som är väldigt konkurrenskraftiga, så kan ju det anses vara fullt rimligt att målet är att tjäna jättemycket pengar. Mm. Säg att man är...
Wall Street.
Ja, det är precis jag tänkte säga. Det känns,
det känns väldigt, lite för
väldigt
enkelt.
Förutsägbart. Jag letar efter något smartare.
Ja, jag är enkel. Jag är enkel man.
Wall Street, där man är investment banker eller något sånt där. Mm. Och där man liksom nästan mäter framgång i hur mycket pengar man drar in. Men här är det lite... fast alla vet att det är snuskiga summor, de här liksom astronomiska övergångssummorna och lönerna, så är det lite som att vi inte vill låtsas om ibland att det skulle betyda så mycket. Jag tycker ju inte heller att det här ser så jävla härligt ut gjort av Adebayor. Mm. Men i en tid när vi ofta tycker att det är tråkigt att alla går på autopilot och inte säger vad de tycker, lite apropå när vi pratade om Michael Owen förra veckan, så vill man vara snäll mot Adebayor, så kan man ju säga att han är väldigt ärlig här i alla fall. Och att pengar har varit viktigt för honom och är viktigt för honom. I sådana fall så har han lyckats enormt bra i sitt liv.
Ja,
han hade väl inte så fett i tågor när han växte upp.
Nej, och vill man då vara hans försvarsadvokat här, så kan man ju också säga då, eftersom de här Arsenal-supportarna försöker att piska upp någonting där. De skriver dryga och kommentarer om att de inte saknar honom, att han var, ja, att han skämde ut dem och sådana saker. Då kan man också tycka lite grann att han var den rätt att svara på samma sätt, med samma medicin på något sätt.
Mm, men det är ju han som börjar.
Det är han som börjar. Ja, man, ja, just det. Det blir en annan dramaturgi.
Om jag är åklagare här då, om du är hans försvarsadvokat, så skulle jag kanske driva målet så som att Adebayor, som ändå har varit bevisligen en man som har gillat uppmärksamhet, känner att han, det händer lite för lite kring mitt namn, det pratas lite för lite om mig, och det passar inte dåligt när någon säger att nu är det 10 år sedan du gjorde det här firandet när du spelade i City och som Arsenal-supportrarna blev så arga över. Mm. Och då bestämmer han sig för att kanske lite gå in i en roll här för att det ska hända något den dagen. Alltså bättre det än att det inte händer någonting alls. Jag vet inte vad försvarsadvokaten säger. Pläderingen.
Ingen kommentar. Ingen slutplädering.
Men vi kan landa i att om man inte går in i roll, så är det i alla fall ärligt och att det är transparens då. Och apropå transparens, så missade du inte i slutet av förra veckan att det var en del heta känslor som rörde Malmö FF. Och då syftar jag inte på den kommande toppmatchen de skulle spela mot Norrköping, utan den nyheten som kom, om det var torsdagen eller fredagen, där det var ett förslag då från Malmö FF om en sammanslagning med LB 07, där då sammanslagningen ska ge att Malmö FF får ett damlag, ett representationslag, och att de då skulle även kunna, det är en ganska stor förening, LB 07, med stor breddverksamhet, och det finns ju även ett herrlag där som jag tror kanske toppar trean eller någonting sånt. Men det blev mest snack om då är att det här är en damsatsning. Det togs inte emot så bra när Malmö gick ut med det bland kanske supportrar och så, därför att genom att de skulle gå ihop då, så skulle de direkt få en plats till damallsvenskan, förutsatt då att LB 07 håller sig kvar. De har ju lite i botten så. Och det var ett, jag fastnade för, det var en presskonferens då, rätt välbesökt sådant, och MFF-ordföranden Anders Pålsson, som han hade ett citat där, han har ju flera citat, men jag tyckte det var ett jag fastnade för. Jag ska läsa upp det här. Det här tar jag från Sydsvenskan, ska jag säga. Då sa han så här, för så skulle det bli då om man skulle starta en egen verksamhet från noll, så att säga, så går man in i division 4 och sen får man arbeta sig uppåt. Då säger Anders Pålsson, att starta från noll i division 4 tar för lång tid. Nu är tajmingen perfekt när damfotbollen är hetare än någonsin. Att vänta till 2025 eller senare känns inte bra. Det finns dessutom inga garantier för att det är en enkel väg att gå. Vi har även räknat på alternativet att gå steg för steg, och mycket talar för att det kostar mer. Det här är ju, vill man vara snäll här, så kan man ju säga att det är ett väldigt ärligt citat,
ja, det
av Anders Pål. Han säger precis så som styrelsen resonerar.
Exakt så. Och så som kanske andra styrelser som har gjort liknande lösningar inte har sagt. Man bäddar in det i lite andra tankar och så. Men det här får man ju säga, man kan ju inte anklaga honom för att han försöker sminka sanningen.
Nej, och varför blir folk arga då?
Alltså MFF, menar du?
Ja, precis. Och i supporterled.
För att man tycker att man fuskar sig till det. Det är inte värdigt en klubb som Malmö FF att köpa sig till framgång om man får ta det så långt.
Nej, jag tänker att det här är då inte avgjort, utan vi har ju föreningsdemokrati och 51%-regel, så medlemmarna ska säga sitt, men då även, som jag fattade då, LB07s medlemmar. Men jag tänkte att det här kan bli också en intressant signal för oss, hur pass mycket man lever i en, ska vi kalla det, filterbubbla.
Uh-huh.
För jag kan ju bara läsa upp några av kommentarerna som när Malmö FF då twittrade ut nyheten från sitt officiella konto. Och det var ju tryck i kommentarsfältet.
Det var det, va?
Ja, det är så. Aldrig renodlat MFF-dam från början. Vilka är det som vill fuska sig till framgång likt AFC och Red Bull? Länge lever 51%-regeln. Det här är vad ni tror. Haha, lycka till. Så äckligt att ens tänka tanken att göra detta för att just snabba på processen, till skillnad från att bygga underifrån, är så vidrigt. Kommer aldrig att hända. Aldrig. Aldrig någonsin. Far åt helvete. Ja, och så fortsätter det här då över väldigt många kommentarer. Och då tänker man då kanske att de här är ju världsfrånvända, styrelserna här. Att de ens kan tro att det här skulle kunna gå igenom. Mm. Men det är därför jag menar att det kan bli intressant. För Pålsson vet jag inte så mycket om. Jag vet att han är någon slags sängmiljonär, va? Mm. Tror jag. Har gjort sig pengar i den branschen. Men Kalnén till exempel. Den har ju liksom fått jättebra intryck av. Och jag tror ju att det sitter folk där som absolut har örat mot marken. Jag tror inte, de kan inte liksom lägga så mycket tid på att lägga fram ett sånt här förslag om de inte tror att det finns i alla fall en liten chans att det skulle kunna gå igenom. Var det Richard Nixon, den gamla presidenten, som pratade om the silent majority?
Mm.
Jag vet inte om han hade rätt i det, men det var väl i, kan det ha varit sent 60-tal, 68-rörelser, protester, Vietnamprotester och annat, så menade han att det här är ingen representativ bild för vad alla amerikaner tycker.
Mm.
Det sitter, de allra flesta är lugna, laglydiga och vill inte bråka.
Mm.
Sen förlorade han väl mot Kennedy, men han pratade väl om filterbubblor redan då, fast inte ordet användes.
Mm.
Och det ska bli spännande att se. Att, för det här tänker man ju, ja, men det blir inte en hand upp på att rösta ja till det här. Men jag vet inte. Det blir spännande att se.
Ja, precis. Nej, men att jag kanske går åt ett håll där de som hörs mest i sociala medier som svarar på en sån här tweet från Malmö FFs officiella konto, att det allt mer är de som också kanske är aktiva medlemmar i Malmö FF i det här fallet. Jag såg att MFF Support till exempel gick ut och verkligen tog avstånd från det här. De backar inte upp det här. Och gör de det också, då blir det ju svårt. De har så pass starkt förtroende bland många medlemmar och gör så mycket bra för Malmö FF. Så redan där har de ju gått en tung rond som de har förlorat.
Ja, alltså man ska ju ha klart för sig nu. Det är något, alltså när Pålsson säger damfotbollen är hetare än någonsin nu. Mm. Man talar om det lite som liksom en produkt som man identifierar. Att där, och jag är säker på att det finns sponsorer som trycker på. För att om vi ska sponsra så känns det inte modernt att det inte finns ett damlag. Inte så länge sedan Malmö FF hade damlag och sen blev det Rosengård och sen har de tagit bort sin hand därifrån. Och flickverksamhet saknas ju. Och det ska man ju också, för det här är ju även, det är även min reaktion, många av de här. Jag blir inte så arg för jag är inte medlem i Malmö FF eller håller på dem. Men alltså, det går ju emot vad jag tänker också, att man direkt ska kunna gå in i en högsta serie, utan man ska börja från början och så. Men det är också så att det finns ju ingen damverksamhet där. Skulle de starta ett lag i fyran så, och om ambitionen skulle vara att klättra uppåt och så småningom nå damallsvenskan, skulle de behöva värva hela tiden.
Mm.
Så de har ju satt sig en ganska jobbig sits eftersom de har misslyckats, som jag fattade om, med att få igång en fungerande flickverksamhet. Mm. Så inget alternativ är ju kanon.
Och det känns ju inte som att de kan, blir detta nedröstat när de har sitt medlemsmöte, så känns det också som att de kan ju inte heller bara dra ett streck över den här historien och låtsas som ingenting och skita i ett damlag. Det går inte heller.
Nej.
De har väckt frågan, så att de har ju, precis, de har ju eventuellt målat in sig i ett väldigt jobbigt hörn.
Alltså jag vet ju hur jag hade röstat om jag var medlem i Malmö FF.
Mm.
Men det ska bli spännande att se om det finns en tyst, inte majoritet kanske, men en opposition som kanske är lite större än vad man först tror.
Ja, spännande. För några dagar sedan så publicerades en intervju på The Athletic med Steven Ireland. denna gamla Manchester City-spelare. Kan inte säga legendar.
Nej, det får man inte säga.
Det handlar ju lite delvis om det. Det var ju så att Vincent Kompany skulle spela sin testimonial, som han då för övrigt missade på grund av att han var skadad.
Ironiskt då.
Ironiskt nog. Men då i samband med detta så var det ju ett antal gamla City-spelare som skulle ta på sig den ljusblå tröjan igen. Och Steven Island var en av dessa. Och Sam Lee, som reportern på The Athletic heter, träffade denna Steven Island, som har hunnit bli 33 år, tror jag, idag.
Ja, han är inte äldre ändå.
Nej, klubblös. Handlar delvis om detta, den här intervjun. Jag tänkte, det finns ett par saker i denna intervju som är intressant att stanna vid. Man får väl säga att Steven Island, han slog igenom strax innan faktiskt Svennis tog över City. Detta var innan Abu Dhabi tog över City.
När taxin Kinavatra.
Jajamän. Och han var ju en ung, lovande spelare då, 20-årsåldern när Svennis kom. Och var bra, på riktigt liksom. Men sen kom Mancini, tog över. Pengarna började komma in och de började värva allt mer större spelare. Ireland kom längre och längre från startelvan och sen så lämnade han för Stoke. Men under tiden där, i den vevan, så var han ju involverad i en rätt uppmärksammad grej. Det var så att han blev uttagen till Irlands landslag men lämnade återbud. Och anledningen till att han lämnade återbud enligt honom var att hans mormor hade gått bort. Sedan visade sig att hans mormor hade inte gått bort. Då sa han, nej, men det var min farmor. Och sen så trasslade han in sig i lögner och han blev ju ridiculed, som det heter.
Ja, farmorn var också i allra högsta grad i livet. Och jag tror att han därefter sa att det var någon annan som hade dött.
Ja.
Någon ny fru till hans pappa eller något liknande.
Mm.
Innan han till slut då säger att nej, det stämmer inte. Det visste väl alla då redan. Och det han säger var den verkliga anledningen till slut då, på fjärde försöket, är att han skulle flyga till Cork, tror jag, för att träffa sin flickvän som precis hade fått ett missfall.
Mm.
Vilket ju är en fullt rimlig förklaring från början, men det sa han alltså på fjärde försöket.
Mm.
Det blev han ju inte bara förlöjligad över, utan även rätt hårt åtgången. För ja, vi talade om moral förra veckan här med Paralympics-skandalen 2000. Så såg ju inte det här så bra ut för Steven Irlands moral då.
Mm.
Att använda farmor, mormor och hugga huvudet av dem.
Mm.
Fast det inte alls var så.
Ja, jag tänkte att vi skulle återkomma till denna saken sen, men vi kan lika bra stanna kvar här nu.
Ja.
Med den här lögnen.
Mm.
För jag tänker så att är man helt, vi pratade om transparens här tidigare, är man helt transparent mot sig själv och helt ärlig, så har ju alla dragit liknande. Jag säger kanske inte exakt att man har använt att ens farmor har dött som ett svepskäl för att komma undan någonting. Men väldigt många, inklusive jag själv, jag har till och med ljugit till bekanta som har bjudit mig på bröllop och hittat på någonting. Anledningen till varför jag inte har kunnat komma. Bara för att jag inte har velat offra en helg eller flyga dit för det där bröllopet. Det har jag gjort. Och det är ingenting som man är stolt över.
Nej.
Jag har ljugit om andra saker som är rätt grova. Liksom, när man var yngre kanske. Lite osäker. Och...
Ja, för det du sa innan, det lät inte så grovt. Det kan nog många känna igen sig. Att man
tackar. Ändå, fan, man är bjuden på ett bröllop och man hittar på bara en lögn.
Ja, jag visste, det är inte snyggt. Men du sa inte att din farmor hade gått bort.
Nej, precis. Men då ska man nog också då veta vilket också...
Men vad är de här grova lögnerna som du sa? Du sa.
Ja, men det håller jag för mig själv. Nej, men herregud, jag kan säga att... när jag var i tonåren så började jag umgås med ett gäng som hade föräldrar hade lite finare jobb. Det var liksom, ja, de hade fina hus, fina jobb, fina bilar. Och det hade inte vi. Liksom, min pappa jobbade på fabrik. Och då ljög jag att min pappa inte jobbade på fabrik. Och att han var någon resande. Och att han utvecklade
tandkräm. Det är ju alltid regel ett ja. I lugnat. Så att man ska inte vara för specifik.
Nej, det blev jag. Att han jobbade för Colgate. Tandkrämsgate.
Ja, tycker jag också är, den är nästan gullig och den är också, går ju också att förstå.
Ja, ja,
du vill också liksom
jag
ha...
Jag skäms ju inte över det idag.
Nej. Han jobbade på en vägsaltsfabrik, ja, va?
Precis.
Ja.
Blåställ och hela faderittan.
Ja.
I alla fall, den typen av lögner. Och menar, man ska komma ihåg att Steven Island, den här lögnen med landslaget, den kommer när han är typ 21, tror jag. Och Island, som han berättar i den här intervjun, då, när de tar upp den här grejen med hans farmor eller mormor eller vad det nu var, så menar han att för det första så blev han ensamstående pappa till två barn redan när han var 18 år gammal. Tjejen som han fick barn med drog, det är inte riktigt tydligt. Men han hade ensam vårdnad av de här. Och han hade liksom ingen familj som uppbackning, så han tog hand om de här samtidigt som han liksom hade börjat spela A-lagsfotboll i Manchester City.
Detta får man reda på i The Athletic-artikeln.
The Athletic. Han tog taxi till med liksom två barn i bilen till träningarna och lämnade av de där ett par timmar så tränade han och så drog han hem. Han tjänade inte mycket pengar alls i början. Han hade 85 pund i veckan tror jag när han var 18.
Mm.
Fick det knappt att gå ihop.
Men inte 2007 när han...
Nej, sen så får han ett kontrakt. Det är Svenja som hjälper honom till att bli rik, om man säger. Men det framgår också i den här intervjun, vilket jag tänkte, vi ska inte prata om den här lögnen. Mm. Men det framgår i den här intervjun att det är inte den vassaste kniven i lådan, Steven Island.
Nej, för det kan man ju... Jag tänker på den här, vår gamla brasse-mytoman.
Mm.
Han som kallas Kajsen, som det kom, vi har inte sett den dokumentären än, men han som då
Sol och våra, får
ja,
man säga.
Han som fick en hel karriär i Brasilien på att blåsa olika klubbar. Mm. Han spelade aldrig en match, men fick alltid ett nytt kontrakt.
Han var street smart.
Ja, det var ju, till skillnad då från Steven Ireland.
Precis.
För det skulle man säga, alltså det handlar ju om kontext. Alltså att man skyller på att ens farmor har dött när det inte är så.
Mm.
Alltså med, det kan ju George Costanza göra, så är det ett roligt avsnitt av Seinfeld.
Mm. Mm.
Så. Men här var det ju ingen som skrattade åt det på det sättet.
Nej.
Eller man kanske skrattade för att man gottade sig i hans misär då.
Ja, man blandar in död, det är ju inte så bra.
Ja, nej, alltså, och jag förstår lite vad du säger. Att man har, alla har vi ju dragit lögner som man kanske än idag skäms över.
Mm.
Liksom min värsta är ju...
Ja, nu får jag höra, jag berättade...
Ja, men den tror jag har nämnt för dig, kanske här i podden. Men det är ju när jag jobbar på bingohall i Stockholm, direkt hösten efter studenten. Jag bara råkar få ett jobb där för att jag vill vara i Stockholm. Men vet att jag letar efter något bättre eller att det här bara är tillfälligt. Men villkoret när jag får jobbet är lite att chefen säger att vi har haft problem med många som har börjat här och som bara några månader senare har de slutat. Så nu vill vi verkligen liksom att den som tar det här ska vara med oss en lång tid och verkligen se det här som en långsiktig satsning. Då tror vi på dig. Och jag behöver det här jobbet, för jag behöver pengarna för att kunna vara i Stockholm. Så jag säger ja, fast jag vet någonstans att här blir jag ju inte så långvarig. För jag drömmer inte om att ropa ut Bertil 7. utan jag kör på en termin fram till jul. Och så närmar det sig jul. Och så vet jag att jag har ett jobbigt samtal framför mig. Jag måste säga att jag inte ska jobba kvar här. Och då säger jag då till chefen att jag ska... Måste sluta tyvärr, men det är för att jag ska flytta hem till Motala igen för att ta hand lite om min sjuka pappa.
Mm. Det fanns ju lite sanning i det.
Ja, det. Ja, stämmer ju då att min pappa har en sjukdom.
Uh-huh.
Och att jag skulle flytta hem och bo med min pappa. Och det kändes för bra att kunna ha ett, liksom vara nära honom.
Mm.
Men mest skulle jag ju läsa upp mina betyg och ta körkort.
Uh-huh.
Och den är ju inte snygg. Och den blir ju värre då på julfesten när han håller ett tal till min ära. Chefen då. Många har men den här killen.
Ja, han är också han gör, han och sin far.
Det han gör här alltså. Finns inte många som... Ja, då mår man ju inte som en prins.
Nej, ja, men då känner man ju skam. Du är så långt ifrån Steven Island.
Nej, det är väl lite så. Men jag tycker att han gick ett steg längre.
Mm.
Och att han inte är street smart. Det är väl det man skulle säga. Kajsen skulle säga, har du glömt bort att du är känd?
Mm. Mm.
Alltså, för sån här, det finns säkert folk som har dratt lögner om att jag kan inte komma dit för min farmor har dött.
Mm.
Men då är de okända, ingen kollar upp det. Men är man Irlands landslagsman med jättemånga journalister och supportrar som är intresserade, ja, då kommer det snart märka Steven att det inte förhåller sig så här. Så han är ju dum.
Ja.
Och då att det här liksom rätt allvarliga skälet som han till slut kommer med, att hans flickvän hade fått missfall, det är klart att du ska vara med henne.
Mm.
Det får han ju lite, hur vet vi att det stämmer när det kom på fjärde försöket?
Ja, precis. Men dum, naiv och onödigt, det kan vi slå fast.
Ja, det var då dåligt för hans rykte. Till det har han ju också varit lite driftkucku i att han har varit någon slags stereotyp av det korkade fotbollsproffset.
Ja, han då började tjäna pengar, så har han också liksom haft rätt. Han har ju stripat sina bilar på ett rätt osmakligt sätt.
Ja, jag tror att han fick lite pengar för att visa upp sitt... Det är rätt populärt, eller var i alla fall, att fotbollsstjärnor så att säga säljer sitt bröllop.
Mm. Till tidningen Hello?
Ja, ofta är det kanske tidningen Hello.
Ja.
Att de får en bra slant mot att de får full access till att ta bilder.
Mm.
Och där ser man då Steven Ireland med sin fru. Det är liksom en bröllopstårta som har 19 våningar. Och han visar även sin dotters rum som är helt... ja, det räcker inte att säga att det är dränkt i rosa. Det är liksom, man skulle få en rosa chock när man går in där. Han har massa såna där som han blir väldigt lätt att driva med. Mm. Så det har han också då på sitt rykte.
Precis, men bara när vi pratar om lögner och elitidrottare så finns det också någonting där i att jag tror att en allmänhet som också då tidningen, ja, vi säger The Sun och den här som de också spinner på, det är att det finns ju en osynlig regel som säger att är man elitidrottare ska man också vara fair play i sitt sätt att leva. Mm. Och är man då som Steven Island i det här fallet, man blir påkommen med en rätt grov lögn, så blir det också som att man eleverar den här lögnen till någonting som man inte skulle göra om en vanlig person som inte är elitidrottare eller är liksom uppe i toppen på något sätt. Så det blir nog också ett extra lager där som man lägger på och bara, fan, kan du göra detta? Du ska vara schysst liksom. Du ska inte syssla med fuffen så ljuga. Jag tror att det finns någonting där.
Ja, men den här intervjun då, jag har inte läst den. Det har du gjort. Den alltså med Steven Island i The Athletic då.
Ja.
Vad tar den för vinkel? Alltså, är det en intervju som nyanserar då bilden av Steven Island som det är den här lite korkade fotbollsmiljonären som dessutom trasslade in sig i de här jobbiga lögnerna som man skrattar åt?
Ja, man kan säga att det är lite så, och det var därför jag tog upp den. Jag tog som sagt inte upp den för den här lögnen. Nu fastnar vi lite grann där. Det är ju när jag läser den här, det är en ganska lång, och han är ju så öppen som man, ja, det är därför den blir omskriven och omdiskuterad i England framförallt då. För att det inte är så vanligt att man öppnar upp sig på det här sättet och förklarar och försöker nyansera. Men den känslan jag hela tiden har när jag läser är att det är också en typ av ett beställningsjobb. Och Ireland vet det. För grejen är, om då spolar fram till här och nu, hösten 2019, så är det så att han är klubblös. Han har...
Var han i Bolton? Innan Bolton.
Innan Bolton blev riktigt, ja.
Men han spelar knappt där.
Han spelar ingenting, tror jag. Och han säger själv att fysiskt så känner han sig som att han är 26 eller 27.
Klassiker.
Ja, klassiker. Han säljer in sig själv och han ser ju detta som en möjlighet.
Mm, en lite av en plats
han har. Han säger sig själv att han inte är så galen som det har framstått under åren. Och han säger att han får inga erbjudanden. Han får inte spela med Championship-klubbar, han får inte spela med League One-klubbar, han får inte ens komma på provspel. Och han säger, ta in mig, testa mig, och funkar det inte så behöver jag inte ha betalt i princip. Men det verkar inte vara någon som ens vill ge honom chansen. Och jag tycker att man får svaren i den här texten utan att kanske Steven Island förstår det själv. För att hela tiden, genomgående, när han ska då gå igenom sin karriär, vad det som har hänt, vad som har lett fram till att han, 33 år gammal, inte har en klubb, så är det hela tiden andras fel nästan. Ibland så har han så, visst, jag kan ångra att jag gjorde det och det och så. Men flera saker tar han upp. Han skyller på Mancini. Han säger i princip att Mancini är dum i huvudet.
Alltså, hur då?
Nej, men han menar att hans kontrakt var på väg att gå ut och Mancini kom in, och så blev inte Steven Island kände att han inte liksom blev uppskattad av Mancini. Så han på någon försäsongsläger i USA. Han fick spela alla matcher. Och sen så ville han då sätta sig ner och snacka med Mancini. Han kände att jag ska försöka liksom visa att jag är imponerad av Mancini. Han var en gammal nummer 10 och kanske kan lära mig. Och säger jag det till honom så kanske han blir imponerad. Och så. Men när han då försöker förklara det här så får han som svar bara ett rätt hånfullt skratt av Mancini. Bara, du ska inte stanna kvar här. Du ska dra vidare, och vill du inte lämna klubben så kommer du bara få spela med juniorlaget resten av säsongen och så. Och då var han förkossad, och sen så drar han då till Aston Villa.
Det låter ju lite, han fick spela på försäsongen och sen söker han upp Mancini och ska prata om framtiden, och Mancini skrattar. Hånskrattar när han frågar om det finns någon plats för honom. Trodde du det?
Typ? Ja, precis. Man kan ju inte faktagranska det.
Nej, The Athletic har ju ändå bättre kontakter än vad vi har. Mm. Det är ju nästan på gränsen att man rent journalistetiskt bör kolla med Mancini. Har du samma bild? För han framstår ju bara som ont då.
Och då kommer vi till Aston. Ja, så kommer han till Aston Villa. Och Marshall O'Neill är tränare då, han får sparken direkt. Oh, typiskt mig, sig en otur. Jag skriver på för en klubb och så får tränaren sparken. Samtidigt så är ju fotbollsvärlden.
Annan klassiker.
Och så kommer Gerard Houllier in som tränare. Och då är, enligt då Island i denna intervjun i The Athletic, det är den sämsta tränaren någonsin har haft. Han menar att dagen innan en match på fredagsträningen så kunde spelarna och inklusive då Ireland själv undra vad är Houllier? Så kunde man se honom fyra planer bort på Villas träningsanläggning där han gick och inspekterade en ny rabatt, nya blommor som hade planterats.
Återigen,
återigen,
man vill ringa till Houllier. Så här.
Stämmer det?
Har du samma bild som Steven Ireland att du inför viktiga matcher brukade gå fyra planer bort och titta på blommor istället för att leda laget? Ja. Inte?
Nej. Och då skulle man också, när man ändå har Houllier på kroken som faktagranskare, skulle man också kunna fråga, stämmer detta som Ireland säger? För att han säger att inför varje match så hade du bara en sak. Det var att du alltid gjorde referenser till hur du spelar, hur Danny Murphy och Steven Gerrard uppträdde när du hade dem i Liverpool. Det var ju ändå hans peak som tränare, Houllier. Att han alltid återkom till Liverpool. Mm. Att han alltid pratade med Villa-spelarna om Liverpool-spelarna. Stämmer detta, Houllier? Houllier skulle troligen sagt, nej, jag kanske gjorde det ett par gånger, men inte varje gång. Och hela tiden är det ju den här typen av ursäkter och konstiga liksom. Han, precis som med den här historien med sin mormor eller farmor, så han snurrar in sig i saker som för en objektiv, i det här fallet kanske jag då, eller ganska många andra läsare, känner att ja, detta är ju din bild av hur saker går till, men du är ju inte riktigt, kanske, har inte förmågan att riktigt se dig själv utifrån.
Nästan alla människor innehåller ju fler lager än vad man kanske först tror. Och särskilt i media så har ju vi en tendens att stereotypisera människor. Så jag är ju säker på att Ireland, han har säkert vissa poänger. Nu har jag inte läst texten, men att det är klart att han inte bara är den här dumme Jönsson som sätter sprätt på miljoner på idiotiska saker och som bara går och ljuger. Mm. Det är klart att det finns sidor där som han borde ta med.
Ja, men för övrigt så menar han att han inte alls är det. Han hade ett par år när han började tjäna pengar när han var den.
Ja.
Han kände att det har ju rätt i att göra.
Ja, det stämmer.
Men sen sa han att efter det så det kan du fråga vem som helst. Jag är otroligt ekonomisk. Vi har en budget varje vecka som vi förhåller oss till. Jag och min missus. Och han säger också själv i intervjun att jag är inget dickhead, som man säger. vad var det exakt han sa? Han hade något roligt citat där. Jag är inget dickhead. Och om jag var det så skulle jag väl säga det. Ja, precis. Nej, men ytterligare en sak. För att han återkom också till det. Att han var den typen av spelare som han menar var obekväm. Inte på så sätt att han skötte sig alltid. Kom i tid. Han tränade hårt. Men han menar att han alltid var den typen av tränare som gick och knackade på sin tränars dörr. Han ville ha förklaringar och motivering till varför han inte spelade. Och spelade han så ville han ha liksom så här många feedback-diskussioner så han skulle kunna bli ännu bättre. Och han menar att Houllier och Mancini och andra tränare som han har haft, de var obekväma med den typen av spelare som vill ha svar. Och han menar att det är också en anledning till varför det inte har gått så bra för honom. Som man kanske skulle kunna tänka sig att det borde ha gjort.
Även där är han ju inte den smartaste. För då har då Steven Ireland inte fattat att det här klassiska citatet som tränare ofta säger, min dörr är alltid öppen. Mm. Fattar då inte Steven Ireland att det finns en osynlig parentes där, men gå helst inte dit.
Precis, så är det ju.
Att han ska ha varit krävande då. Det jag skulle komma till var att jag är säker på att det finns säkert fler nyanser än vad Steven Ireland, än vad mediebilden är av honom. Mm. Övertygad om det. Mm. Men det är ju en spännande situation och lite lurig som reporter när man också märker en bit in att det finns heller ingen självreflektion här. Du är inne på det då, att han verkar tycka att det är någon annans fel varje gång. Och låt säga att vi skulle få, för vissa, det finns ju fler som Steven Ireland som kanske är fotbollsspelare med dåligt rykte, att man anses vara ett problembarn eller bad boy eller, och man pratar inte så ofta, så får man som journalist en exklusiv intervju med en sån. Säg Adrien Rabiot, som väl var enfant terrible i Paris Saint-Germain, påhejad av sin mamma.
Ja, mamma som agent, tror jag.
Ja, kom upp som stor talang och fick spela, men sen gjorde sig mer eller mindre omöjlig. Och nu finns han i Juventus.
Ja.
Ja, varit väldigt mycket skriverier om honom och dåligt beteende och att han ska vara liksom ouppfostrad och allting sånt där. Säg att Rabiots mamma ringer till oss och säger att min son har valt Offside. Ni verkar vara en tidning med hög trovärdighet och ni kan säkert sälja den artikeln till fransk press också. Han berättar helt nu sin sida. Han har inte snackat så mycket, men det gör han för er nu. Då säger ju vi, det var spännande. Men det blir också lite, du är inne på det där, att finns det ingen självinsikt alls, så är ju risken att man skriver någons partsinlaga. Och man skulle i alla fall vilja fråga Steven Island då, för det tycker jag är vettigt att ta fram det här. Det visste inte jag då, att han var ung pappa tidigt när han inte hade pengar och fick, hade det kanske kämpigare än vad andra lovande 19-åringar hade. Men man skulle också vilja fråga kanske, vad tänker du själv att din nuvarande situation, du är 33, det är ju inte lastgammalt ändå, det blev ingen spel alls i Bolton och nu så hittar du inte ens en Ligue 1-klubb som du får spela med. Vad tänker du själv att det beror på? Är det bara liksom otur längs vägen eller vad känner du själv där? Så kunde jag, det är inte alls på samma nivå, men så minns jag att jag kände någon gång när jag porträtterade Tobias Gran, som jag var tacksam som tabloid journalist för att han uttalade sig ofta rätt spetsigt och såg att Tom Prahl och gamla tränare och åsikter om det mesta. Men han hade ju också ett svar på allt, varför det någon gång hade skurit sig där eller så. Där man efter ett tag känner att det här är ändå lite konstigt. Och då blir det lite svårt som journalist.
Precis. Och menar, det är ju också svårt i en situation när man som journalist sitter där med Tobias Gran. Och han svarar, han har liksom ursäkter eller förklaringar till alla saker trots att det har hänt gång på gång på gång på gång. Att som journalist där så måste man ju ställa frågan, okej, du säger de här sakerna. Men för mig så kanske det framstår som att du också hittar lite ursäkter som kanske inte alltid, det måste man ju ställa. Men i det här fallet, och det är det här, den här intervjun med Steven Allen lider av, det är ju att den inte riktigt ställs, den frågan. Eller man säger inte den i alla fall. Den kanske har ställts, men han skriver inte ut den, och därför så känner man att, och men det har drabbat mig också, givetvis flera gånger, borde jag varit hårdare när man porträtterar. Men i det här fallet så är det som att det svävar lite grann någonstans mellan raderna, att man som läsare själv måste liksom själv bestämma sig. Steven Island, ska vi tycka synd om honom? Ska vi liksom verkligen sympatisera med att han har haft otur och han har bara haft otur med tränare och omständigheterna har gjort att han sitter där han är? Eller ska man kritisera honom lite grann för hans beslut och hur han har valt att leva kanske?
Det som rent skrivtekniskt är ett bra tips när man porträtterar någon långt som sitter på starka åsikter om sin egen karriär och kanske anklagar en del andra, och det är tydligt att den som man intervjuar vill framställa sig själv på ett visst sätt, är ju att ta in andra röster. Dels så var det ju nästan på nivån att man skulle vilja kolla med Mancini till exempel, att stämmer det här med att du så bara satt hånskratt åt honom när han frågade om han hade någon plats i laget och sa att inte en chans killen, du får vara med juniorerna i så fall. Men också att man kan, det behöver ju inte vara konkreta anekdoter som ska factcheckas, utan bara att man tar in andra röster om. Görs det någonting i artikeln?
Nej, ingenting. Absolut inte.
För det kanske kan vara liksom lite redaktörstips till Sam Lee, som nog inte skulle vilja ta emot mina redaktörstips. Men som redaktör har kanske sagt så, att sådär, för att och har de bara gott att säga, absolut. Men, och det behöver inte vara att man ska hitta smuts, men det kan vara gamla tränare eller lagkamrater eller någon familjemedlem eller något som kan, där det inte bara blir att han säger allting hela tiden. Och plus att det ofta blir bättre läsning också.
Ja, och generellt, om vi bara gör en liten utvikning här som gäller The Athletic, så är det en spaning. Jag tycker det är värt pengarna och det har producerats intressanta saker. Och det här med Steven Island, var kul att läsa liksom. Det har ändå ett syfte. Men generellt så är det en snäll sajt som jag känner att de tvingas förhålla sig till. De här, ska de få exclusives så ska de också vara rätt snälla. Och det är också ett problem man har kanske, när man jobbar med kändisjournalistik på det sättet. Men när det är som café, ska de porträttera någon av Skarsgårdsbrossorna, så är det ju, eller ska vi porträttera någon? Det är ju liksom någonstans, man gör ett handslag, ett osynligt handslag om att ja, men detta blir ett samarbete. Det är inte så att jag berättar vilket svin du är här bakom ryggen på dig. Det kan man inte heller riktigt göra. Nej. Men Sigge Eklund och Filter har en historia av det. Filter, vi skrev ett porträtt om Sigge Eklund. Sigge Eklund tackar ja. Sigge Eklund och reportern träffas. Texten publiceras. Sigge Eklund går i taket för att det var inte alls detta som de hade börjat prata om i första läget. Varför reportern intresserar sig. Och det blir liksom ett ordkrig fram och tillbaka. Vem som har gått bakom ryggen, vem som har farit med osanning.
Vi låter ju ofta, det kan ju vara svårt om man är man ute i ett annat land och gör reportage för Offside, så kan det ju vara svårt. Men när vi intervjuar svenska spelare, ledare eller andra, så låter vi ofta dem läsa texten.
Så är det. Och det finns ju då förenat med faror.
Ja, det gör det ju. Det är ju egentligen inget, alltså det står inte skrivet att de måste få läsa texten. Jag brukar i alla fall göra det för att när vi skriver så långt som vi gör, så minimerar det risken för faktafel, missförstånd, Det kan lätt smygas in något sånt. Mm. Men vi försöker då vara väldigt tydliga med att du får gärna läsa igenom det här. Mm. Men så förklarar vi innan att det är då inte meningen att du ska gå in och frisera citat. Mm. Eller säga åt mig hur jag borde skriva eller uttrycka mig. Jag har makten över artikeln, men du säger till om du ser fel eller rena missförstånd. Mm. Så får du lära, då är jag bara tacksam för det. Mm. Då, det hade man ju kanske inte gjort med Sigge Eklund då. Nej. I det fallet som blev förvånad.
Mm.
Men jag tänkte på det. Du intervjuade ju Thomas Brolin.
Mm.
För, det är väl ganska många år sedan nu. Och det har ju inte, jag ska inte likställa honom vid Steven Ireland, men säg för att vara en svensk oerhört känd fotbollsspelare. Mm. Så hade han ju grejer i sitt bagage som var en del, kanske var kontroverser. Ja, det hade skrivits om allt möjligt och hans karriär som plötsligt tog stopp och det blev inte som så många hade hoppats och inte han själv. Och han var liksom något av en gåta. Det här var ju före Thomas Brolin blev solig på Instagram.
Ja.
Han var ganska skygg och framträdde inte så ofta.
Ja, det får man säga var en exklusiv.
Ja, men där skulle ju du riskera att kanske liksom, det är rätt exklusiv då, på den till att du får träffa Thomas Brolin ordentligt för en lång intervju.
Mm.
Där skulle man ju på förhand kunna säga att det finns en viss risk för att du blir lite bländad av att det här är ett bra intervju att ha för Offside.
Mm.
Och därmed blir rätt snäll mot Thomas Brolin som kanske får gå på om varför han är missförstått eller vad det nu skulle kunna vara. Men hur var han? Nej, han var väl lite misstänksam från början, va? Visst hade han en egen bandspelare som han...
Nej, inte egen bandspelare. Det tror jag inte.
Nej.
Eller så är det en lögn jag har dragit. Nej, det har han inte haft.
Nej.
Men absolut misstänksam och mycket om och men innan han tackade ja. Och det har jag tänkt på. Jag tänkte på det faktiskt tidigare. Jag tänkte att jag ska återkomma till Thomas Brolin, så det var kul att du tog upp honom. För det var verkligen ett sånt fall där man känner att han hade hela tiden ursäkter. Hela tiden var det annars fel. Det var reportrar som hade liksom svikit honom. Och det var påhittade lögner och allting. Ingenting var hans fel. Och jag vill minnas att jag ändå tog upp detta med honom. Men jag tror inte att jag skrev upp det så tydligt. Och då kommer man till liksom någon typ av punkt som reporter när man skriver en text, att blir det bättre, funkar det om jag ens går in här och börjar själv formulera ett stycke där man skriver det är svårt att intervjua Thomas Brolin för att han svarar inte, han vill inte, man ställer de här frågorna men fortfarande är det hela tiden annars fel.
Mm, kanske, det är en balansgång.
Ja, det kan fall det göra fall. Ibland att man är transparent som reporter i det fallet, men jag tror att jag inte, det var länge sedan jag skrev texten, men jag tror inte att jag gjorde det. Och jag tycker inte att det känns orättvist om någon annan reporter, medierna hade ringt upp mig och sagt att Anders, nu ska vi göra ett inslag här på 10 minuter om din intervju här med Thomas Brolin, för vi tycker att du har inte gjort det journalistiska arbetet, du har inte ställt honom mot vägen och konfronterat honom med fakta och tagit in andra röster.
Mm.
Du kunde pratat med...
Oväntat av medierna.
Det hade varit kul, ja. Fick jag tur. Då hade jag fått krypa till korset och säga, det skulle jag gjort bättre. Så att det, i sånt fall, där har jag inte riktigt gjort mitt jobb kanske.
Ja, jag säger absolut inte att det var så. Kan du vara ibland lite lurigt och för att kanske vara lite snäll mot Sam Lee här. Du verkar ju ändå tycka att det på många sätt också var en bra artikel om Steven Ireland.
Mm.
Men det kan ju bli lite svårt i ett reportage där man är väldigt beroende av när man berättar att det ska ha flyt och så. Är man i en söndagsintervju så går det ju att säga nästan över då till lite tuffare frågor,
ja,
Anders.
Precis.
Vilket liksom sällan ser så snyggt ut i text så. Men man får passa sig och vara vaken helt enkelt.
Mm.
Sist jag ska säga om Steven Ireland innan vi verkligen stänger hans bok är att jag gissar då att han sitter där lite bitter för att de potentiella framtida arbetsgivare, League One-klubbar eller vad det kan vara, googlar hans namn så kommer det upp dåliga grejer, vilket han säkert är bitter för. Men jag har tänkt faktiskt att det vore en rolig grej. Nu är det ju, har det ju återigen varit nya ministertider.
Mm.
Ann Linde bland annat, ny utrikesminister. Och du vet vad som alltid sker numera när det ska utses nya ministrar, vad mediedramaturgin kräver.
Ja, en vetting eller?
Vetting kallas det, att man vettar, jag tror det kallas så i amerikansk politik. Att man då, ja, Sarah Palin ska republikanerna lansera som en vicepresidentkandidat. Nu måste vi ta en dag med henne i ett rum, ett hårt förhör där man går igenom vad hon har för möjliga skelett i garderoben.
Mm.
De måste veta allt som möjligtvis kan bli en skandal sen, så de kan vara förberedda. Och nu försöker man då förekomma det här på ett ganska tramsigt sätt i svensk politik. Där då när någon utses så måste man direkt gå ut och säga, ja, jag rökte Mariana en gång när jag var 18. Eller ja, när barnen var små hade vi en gång barnvakt som vi betalade svart.
Mm.
Att man ska förekomma detta.
Mm.
Så det hade varit roligt att med Steven Ireland då så googlar folk och gör inte så mycket jobb, men folk som det inte står så mycket om. Mm. Det här har varit roligt innan man skrev kontrakt, om man hade en vetting med ett potentiellt nyförvärv till AIK, att de tog in någon slags förhörsledare som gick igenom Carol Metz liv innan han kom dit, för vad skulle kunna bli en grej här? Och så får han ta upp, och det kan vara då lögner om att hans pappa hade ett finare jobb än vad han egentligen hade. Nej, det blir nog inte en grej. Det får passera Carol. Eller så kommer man på, allt ska med liksom. Sägs att du tjuvade på inkast här när du var till Mjällby. Jo, men det stämmer. Ja, men vi kan nog skriva under här. Mm. Det här har varit roligt. Mm. Det andra sidospåret som jag tänkte nämna, det var ju det här du sa om att Steven Ireland var, ansåg själv att han var en krävande för att han ofta ville ha förklaringar. Mm. Det där med att han ofta kom och knackade på dörren hos tränare. Och det där hör man ju som sagt ofta, att min dörr är alltid öppen. Mm. Men jag tror att det där är jävligt svårt för tränare, hur man ska motivera att någon ställs utanför laget eller ställs utanför truppen eller till och med skickas ner till juniorerna. Mm. Det är otroligt vanligt när en svensk spelare går till ett lag på kontinenten, får spela lite i början, sen blir han bänkad och sen ska han förklara varför det inte blir, och då säger han alltid, jag har inte fått någon förklaring från tränaren. Det stör spelare väldigt mycket. Mm. Jag kan ta att jag blir petad, säger de, men jag vill ha en förklaring. Varför tror du då att en tränare, är de onda som inte vill ge förklaringarna? Eller är de lite smartare än vad den bänkade spelaren fattar? Varför tror du att man inte vill ge sig in? För det här vet jag att vissa elittränare tänker i en för tydlig... För ibland låter de ju som Bosse Ringholm när han bara säger samma sak hela tiden. Mm. Inga-Britt Ahlenius har uttryckt önskan om ett annat uppdrag. Mm. Säger de ju bara då att det här är den elvan jag har bedömt som bäst. Mm. För upprepar de då som en papegoja, vilket får dem att låta... Oh! Men vad tror du de tänker? Varför kan det vara farligt att ge en för tydlig förklaring till en bänkad spelare?
För att man kan ju sätta griller i huvudet på spelaren kanske. Om det är så att jag kliver in till dig som huvudtränare och jag säger, Johan, nu tycker jag att jag har kämpat, jag har presterat på träningarna, jag tycker att du borde ge mig chansen. Vad är det jag saknar? Då tror jag kanske att du, om du säger att men du är alldeles för dålig med vänsterfoten, eller du kommer inte runt och slår de inläggen som vi vill göra. Eventuellt så blir det så.
Första risken där är ju att du inte köper förklaringen och blir arg och på fel sätt använder din energi sen. Mm. Det kan ju vara steg två då. Det första är, jag har inte fått någon förklaring. Ibland kan man också höra, jag har fått en förklaring men jag köper den inte. Mm. Ja, det är sällan de blir nöjda. Ja. Men precis som du säger, om jag säger något väldigt konkret till dig, säger men det är för att jag kollat och du kommer till alldeles för få inlägg. Och så blir då spelaren väldigt fokuserad på att bli bättre på att komma till inlägg. Mm. Så upplever han att han har blivit det. Och vad händer då om man fortfarande inte får spela? Det kanske är fortfarande så att den taktiska matchplanen passar någon annan bättre. Mm. Eller det är något annat skäl nu plötsligt. Mm. Då kan man ju kanske bli helt förbittrad.
Ja, det är precis så.
Risken är att man framstår som att man är lite iskall då, som tränare. Och inte så farsan Baloui som Tommy Söderberg. Men jag tror att det i längden är rätt väg att gå. Och vara så tråkig.
Som tränare?
Ja, att inte liksom ge sig in i för mycket. Liksom, att om du bara gör lite mer så här, så, då kan det där komma och bita en sen, tror jag.
Nej, jag skrev ju om Per Texas Johansson. När han började bli bänkad i Halmstad som vänsterback.
Janne som bänkade honom.
Janne som bänkade honom och Christian Järler tog hans plats. Och hela den texten handlar ju lite grann om hur man mådde och hur man hanterade det som spelare. Liksom att gå från att vara en given startspelare till att plötsligt bli bänkad. Och Texas hade väl som inställning att han skulle gå till Janne och inte ställa frågan varför får jag inte spela. Utan snarare ställa frågan, vad ska jag göra för att få spela som jag inte gör? Så han vände ju på det lite grann.
Var det inte något ganska stelt? De pratade lite grann om Jannes hund mådde.
Det är väl lite så. Inledde så.
För att liksom smörja honom.
Ja, och sen var på halvtid. Janne kastade upp fötterna på skrivbordet och så tog han sin kaffekopp där det stod I'm the boss tydligt på. Så vände han den mot Texas som en lite härskarteknik. Och det var så att Texas insåg där då, just det, han är chefen men jag kommer in här. Och sen så gick man därifrån och så hade man bara fått snacka lite om hans hund.
Ja, just det. Så Jannes dörr var öppen, men samtalet där ledde inte till så
Nej,
mycket.
Nej, precis. Han hade bestämt sig att det går inte att motivera för alla varför de inte spelar.
Nej. Lite och så. En som faktiskt fick en förklaring som han då blev lite bitter om var ju faktiskt Kim Källström. Det här var väl hösten 2006 tror jag. Det hade då varit ett VM-slutspel där det har varit väldigt mycket Kim eller Anders. Och Kim tror att han nu har fått den här platsen på mittfältet. Han har ju fått starta de flesta matcherna. Mm. Sen ska Sverige möta Spanien. i vad som då måste vara början av EM-kvalet. Det är den matchen som Sverige sen vinner med 2-0. Elmako och Elmander gör mål.
Ja.
Men då får då Kim reda på att han är bänkad. Det trodde han inte. Och då får han en förklaring. Och det är då att det ska bli regn.
Han sitter på kvisten.
Han sitter på kvisten, ja, precis. Det ska bli regn, ja, har Lagerbäck sett. Och bedömer att Kim, du är sämre på tunga planer. Och så säger de, vi har till och med ringt och kollat med SMHI. Mm. Det här berättar ju Kim Källström sen i en offside-intervju. Mm. Och säger att ja, vad har man att sätta emot SMHI?
Ja, jag skulle ha sagt, har ni kollat IR.no? Det är mycket pålitligt.
Ja, kul att ge sig in där. Hitta någon egen app. Så, ja, fast här ser det ändå ut som... han fick ju då en förklaring. Du är dålig på regnplaner. Det tyckte inte han var så kul att höra. Nej. Och det hade kanske nästan varit smartare att säga något tråkigt till honom.
Mm.
Men när du säger det där med Jannes eventuella härskarteknik, kanske lite med en glimt i ögat ändå, om vi ska vara snälla mot honom.
Ja.
Någon som inte hade så mycket glimt i ögat var ju, du kommer ihåg han, som Torbjörn Nilsson har berättat om, hans tränare i PSV, Eindhoven, minns inte vad han hette, men holländare, och Torbjörn fick inte spela och blev inkallad, eller han själv gick in till kontoret. Och han då hade en stol som var mycket högre än vad besöksstolen var. Att han satt liksom upphöjt så han skulle se ner på den för att direkt få ett övertag.
Det påminner om, det var väl Hagge Geijer som hade det? I...
Gäst hos Hagge,
ja. Ja,
han, hade, Hagge. Han satt uppflugen på något pedestal.
Jätte, han satt så en meter över sin gäst som han skulle intervjua.
Ja, Teddy Herdestad.
Och så satt han och tittade upp och då blev det direkt ett förhållande. Där.
Ja, ja. Ja, men där sitter han och tittar ner på Torbjörn. Och just så tar han fram ett stort A3-ark och gör ett kryss högst upp och säger when you come, so good. Och sen drar han med pennan sträck rakt ner till nedersta delen av pappret och gör ett nytt kryss. Now, so bad. Why?
Why, just det.
Och om inte så länge var Torbjörn hemma i Göteborg igen.
Ja, just det. Ja, nu har vi snackat en del om tränare, allt det här snackat om Steven Island och sidospår och så. Och då kanske jag ändå ska slå ett litet slag. Vi skickar ju ett nummer till tryck i dag faktiskt.
Det stämmer.
Nummer 5, 2019.
Det är lite gott om tränare i det numret.
Det får man säga.
Men från väldigt olika typer av lådorna.
Eller vad. Ja. Där jag har skrivit en text där hela utgångspunkten har varit hur man orkar med livet som elittränare. Där jag har gjort ett gäng intervjuer med allsvenska tränare och även någon i Superettan. Just om alla uppoffringar som man gör. Om alla baksidor med det här drömyrket där man egentligen får lajva liksom fotbollmanager-livet och man kan bli älskad och man får bra pris och så. Men i det jobbet så finns det ju vissa aspekter som man sällan pratar om som tränare. Och där har jag gått ner mig i de här
sakerna. Då är det kanske inte främst heller, att, för det pratar man ju om att man riskerar att få sparken om det inte går bra.
Utan nej,
det är kanske mycket av ens egna liv och så. Och
exakt
vad
det så.
Kommer med för baksida.
Ja, precis så. Just att man har ett jobb där också arbetsdagen egentligen aldrig tar slut. Det finns alltid lite mer jobb att göra. Och för den moderna tränaren som är en datatränare, var det inte Olof Mellberg som sa det? En computer manager.
Ja, precis. I någon införintervju med SVT inför debuten mot Djurgården så var han inne på att han tyckte att det finns en risk att gamla spelare när de blir tränare blir lite bekväma. Det kostar oerhört mycket det här jobbet. Man måste jobba extremt mycket och hänga med i utvecklingen.
Mm.
Annars blir man omsprungen av de här computercoacherna,
ja,
som man sa.
Mm.
Och då syftar han väl då på kanske de här välutbildade, lite yngre generationen som kanske inte varit uppe på hög nivå själva, men som har gått alla kurser och hänger med i de senaste taktiska rönen.
Precis, och Henrik Rydström har ett annat uttryck för det, Bielsa-sjukan, som han uttrycker det i min text när jag pratar med honom, om hur han orkar pendla mellan Kalmar och Uppsala, som han gör med en 1,5-årig dotter. Och så, varför gör man det? Varför är det värt det? Då pratar han om Bielsa-sjukan också, som den här yngre generationen som kommer fram nu, som håller Bielsa på någon pedestal för att de vet att han jobbar så otroligt mycket, alla de här tusentals timmarna som han kollar på sina VHS-kassetter för att veta hur ett lag som han tar över har spelat inte bara en säsong innan utan två säsonger innan. Han kollar igenom alla matcher 11 gånger för att ha stenkoll på alla olika spelare och sådär. Att det här sätter sig någonstans på de som kommer upp idag, att man förväntar sig att detta nästan är normen för hur man ska uppträda och agera som tränare.
Och också att det för dagens tränare finns den typen av tekniska hjälpmedel, appar, scoutingprogram som gör att man behöver aldrig sluta jobba.
Nej,
det går alltid att kolla på motståndarens senaste match en gång till.
Okej, precis så. Och att man också får ett dåligt samvete. Heter man Pojasberg och man ska möta Magnus Perssons Kalmar, så vet om Poja på lördagskvällen slutar jobba klockan 10, matchen är på måndagen säger vi, slutar han kolla klockan 10 för han känner att jag måste unna mig någonting annat idag. Då kanske han ändå samtidigt som han sitter och kollar på Game of Thrones tänker att fan, nu sitter Magnus Persson och jobbar. Mm. Får han dåligt samvete för det?
Mm. Och sen har du kanske, alltså de flesta, allra flesta av dem har ju familj och barn.
Mm.
Och att det kanske också hur resten av samhället utvecklas. Och för de flesta är ändå ganska bra på att reflektera kring det i alla fall. Vi kan väl enas om att det går ju inte att leva jämställt.
Nej.
Det liv de lever.
Nej, det är omöjligt. Ja.
Och då lever de med dåliga samveten. Och det skulle man kunna anklaga dem för då. Att sådär, ja, men det går inte att säga något annat som att du prioriterar ditt jobb före. Nej. Nästan sådär.
Mm.
Men de sliter ju med det här mycket. Mm. Alltså dels liksom samvete, men hur man ska göra. Men det är också en tid som kommer med krav. Och alltså hur man ska vara en modern man. Mm. Alltså jämställd make och närvarande pappa. För jag tror inte det var... Jag tror det var ju inte särskilt jämställt kanske på Roffe Zätas tid.
Mm.
Heller, men då reflekterar de nog inte ens.
Nej.
Kring det.
Precis så.
Så det byggs ju på mycket sådana grejer också. Mm.
Ja.
Och de pratar på utav bara satan.
Ja, det gör de. Man märker ju det. Att de tycker det är någonting som borde lyftas lite oftare.
Ja, det kommer med brasklappen hela tiden då. Vi tror väl att de som läser är tillräckligt smarta för att hålla två tankar i huvudet. Att de är då liksom, det är inte synd om oss. Nej. På så sätt. De är mycket medvetna om att det finns folk som har det värre.
Precis.
Men inom sin kontext så är det jätteintressant att läsa om.
Ja.
Man inser hur mycket de funderar på de här grejerna.
Och med det sagt då, så det här numret kommer ut om 2 veckor till prenumeranter. Och vi vill ju, och vi är i behov av att hela tiden få nya prenumeranter.
Jag vill säga, det finns ju också en lite mer känd person som är porträtterad. Mm. En utländsk som också är tränare, som jag tror inte funderar så mycket på jämställdhet.
Nej, vi håller det namnet för oss själva ytterligare någon vecka innan vi pratar om denna väldigt kända tränare.
Mm. Han är ju rak. Han säger ju i den artikeln så här: jag älskar fotboll och min familj i den ordningen.
Precis.
Så är jag.
Så är jag. Precis. Men gå in på offside.org. Det är väldigt enkelt att bli prenumerant. Ta en minut. Ingen bindningstid. Kostar 39 kronor i månaden. Och då får man tillgång till hela vår webb där vi då har, det är ju mer än 1000 reportage från våra 20 år. Plus det att man får tidning hem i brevlådan. Det är värt att ge dig en chans i alla fall. Ingen bindningstid som sagt. 39 spänn i månaden. Gör det.
Jag skulle bara vilja avsluta med en liten blänkare om en person som sannoliken inte kan sägas vara en computer coach. Nämligen Harry Redknapp.
Mm.
Du vet det att han 2012 så var ju han friades ju senare. Men det utreddes ju lite kring hans finanser.
Mm.
Och det var någon härva där som jag inte ska gå in i för jag minns inte riktigt vad den handlade om. Men han blev i alla fall förhörd av polis.
Mm.
Och i förhören så säger han att det kan inte stämma de här grejerna för att jag skriver aldrig ner någonting. Jag har aldrig skrivit ett brev i hela mitt liv.
Mm.
Jag stavar som en 2-åring.
Mm.
Jag har aldrig ens skrivit ner en laguppställning. Det är för svårt för mig.
Mm.
Jag har aldrig skickat ett sms. Jag har aldrig skickat ett mail.
Mm.
Jag är världens mest oorganiserade människa.
Mm.
Så han är ingen computer coach, Harry Redknapp. Mm. Jag såg igår, det här är inte nytt, men förra året tog han då en titel. Vad då för titel, undrar man. Han har väl inget lag längre. Han tog då titeln i såpan, den engelska dokusåpan I'm a Celebrity, Get Me Out of Here.
Just det, den har man hört mycket om.
Ja, det är väl ett engelskt format som verkligen fungerade i England. Såldes och gick en säsong, tror jag, i Sverige under namnet Kändisdjungeln.
Mm.
Där Kenneth Andersson var med.
Mm.
2009. Men den floppade rätt mycket här. Men i England har den rullat på ända sedan 2002. Och förra året så var då Harry Redknapp med.
Mm.
Det är väl något slags Robinson-upplägg.
Mm.
Man är ute i någon djungel och ska lite överlevnadstänk. Det är utmaningar och det är ränksmidande och gruppdynamik. Och till slut så står det en segrare. Och det blev då Harry Redknapp. Han blev King of the Jungle.
Mm.
Och här tänkte jag faktiskt att det var ganska fint att se det. Det skulle kunna se tragiskt ut på pappret nästan. Någon gammal stöt, vad gör han nu? Han är med i I'm a Celebrity, Get Me Out of Here.
Mm-hmm.
Fan, tragiskt, liksom. Kan han inte göra ovärdigt. Liksom. Det skulle inte Lasse Lagerbäck göra som är lika gammal.
Mm.
Lasse Lagerbäck är Kändisdjungeln. Man har svårt att se det.
Ja, ja.
Men jag läste lite om vad det hade betytt för honom. Och då var det faktiskt ganska fint. Han är ju också en stereotyp. får man ju säga, Harry Redknapp. Mm. Hans pappa var hamnarbetare, hans farfar var hamnarbetare, hans farbror var hamnarbetare. Hans fru Sandras pappa var hamnarbetare, alla var hamnarbetare. Han skulle också varit det, säger han, om det inte hade varit för att han blev fotbollstränare. Mm. Han var glad att han hittade fotbollen då. Han och hans fru Sandra har varit gifta, tror jag, 54 år. De träffades på en pub som hette The Two Puddings. Harry berättar att han var där med sin wingman Macca, good looking geezer. I programmet så gjorde han något av en succé då, som jag fattade, bland de engelska tittarna. Och inte bara för att han vann, utan för att här kom det in, de som inte hade så bra koll på fotboll såg en, är det här någon bufflig fotbollstränare som bara har sport i huvudet. Och så märker de att han verkar vara ganska varm, han talar om sin fru på ett otroligt fint sätt som folk så där twittrar om och sådär, och han är lite rolig och varm och han tömmer latrinen utan att klaga, och till slut så vinner han då och kanske underskattar.
Var det inte, förlåt mig, just detta här minns jag nu när du sa det med latrinen, var det inte så att han förklarade också att anledningen till att han kunde göra det utan att klaga?
Ingen luktsinne.
Ingen luktsinne?
Nej, det ska vara någon gammal olycka tydligen. Aha, jag vet inte om det är någon bilolycka, men som gjorde att han skulle då inte ha något luktsinne. Men jag tror också att han var smart nog, för det är det kanske lite också att han var lite underskattad. Kommer en gammal buffeltränare från en sportfotbollsnörd, vad vet han om? Ja, han har 1300 matcher i Premier League. Han kanske vet ett och annat om gruppdynamik och taktik. Mm. Jag vet inte ens om han sa, för alla gillade då, han blev populär för att han tömde latrinen.
Men gruppdynamik, det betyder ju ingenting.
Nej, exakt.
Det kommer du ihåg.
Ja, det kan vi väl du och jag vara eniga om att vi tycker att det gör.
Ja.
Men han är då smart då. Han blir populär för att han tömmer latrinen varje morgon. Men jag tror inte riktigt att han berättar då i programmet att han inte har något luktsinne. Mm. Han är smart nog och då framstår det bara som att han är schysst. Ja. Mm. Och han vinner lite popularitetspoäng. Och han vet vilka som han ska omge sig med. Han är smart i programmet.
Street smart.
Ja, street smart. Mm. Precis. Mer street smart än Steven Ireland, tror jag. Och han vinner så småningom. Och blir king of the jungle. Det finns ett roligt klipp på hans son Jamie Redknapps Instagram. En så kallad reaction video. Mm. När man får se Jamie Redknapps tre barn. Alltså Harrys barnbarn. När de sitter på framför en enorm tv-skärm. Och ser när deras farfar blir king of the jungle.
Kanske är tidningen The Hello där. Och plåtar lite också.
Ja, skulle kunna vara så. Han vinner. Och han gett lite intervjuer efteråt. Och då berättar han hur kul han tyckte det var. Han tyckte inte det här var fånigt på något sätt. Utan det var, han visste inte vilka de här var. Det är också liksom att han passar bra in i castingen. För han vet inte vem någon artist är som är där. Eller han hänger inte med. De har någon diskussion. Vad lyssnar ni på helst? Talksport, säger Harry Redknapp. För han lyssnar inte på musik. Men han berättar om så här, vad trevliga de var. Alla de här, det är någon gammal skådis från EastEnders och någon avdankad artist och någon tv-kock eller vad det kan vara. Jag hade så kul där och jag skrattade igen så som jag inte har skrattat sen jag var manager. För då mådde jag bara dåligt för att vi förlorade eller jag kunde inte sova. Jag fick verkligen ett lyft av den här serien. Mm. Och då tänkte jag så här, det är fint ju. Aha. Istället för att han skulle liksom, en League Two-klubb som har akut kris, ringer Harry Redknapp och så kan han inte riktigt sluta. Så kan han vara med i I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Och han tycker det är jättetrevligt. Mm. Och en del som inte har följt honom tycker att han är trevlig i tv. Mm. Det är fint ju.
Ja, fint. Ja. Jag trodde, jag väntar på en krok som så ofta. Det är bara lyfta.
Ibland tycker jag att man ska strunta i kroken.
Ja, bra.
Ja.
Fint. Tar vi med oss det. Du behöver inte säga mycket mer än så. Nej. Men det vi kan säga är att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Olka Express. Som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsliga. Som då till exempel turneringar som Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har då blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men Olka Express menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så om ni är sugna på en fotbollsresa till hösten och vill boka med en trygg aktör så kan ni göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Du nämnde nya numret som vi har skickat hos prenumeranter och i butik 30 september tror jag. Men kommer ännu tidigare om man har vägarna förbi nästa helg Bokmässan i Göteborg. Kan vi nog få loss några ex som går att få tag på ännu tidigare där. Mm. Och på fredag, alltså inte nu på fredag utan fredagen därpå, så kommer vi dels då i vår monter då och prata med folk som vill prata och kanske förhoppningsvis sälja en prenumeration eller två. Mm. Men vi ska också prata lite om reportageböcker i fotbollsmiljöer.
Ja, du och jag. Ska...
Som ett litet miniföredrag, kan man säga. Så vill ni komma dit, vi kan ju påminna om det här nästa vecka också i podden med exakt tid. Men det är väl vid 5-6 eller något sånt där på fredag. Så är ni hemskt välkomna. Säger vi så?
Ska vi avsluta där?
Ja, det gör vi.
Ha
det
så bra.
Hej.
Hej.